Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Den är bara, behöver inte liksom rycka in bara, för den kan rätt ramla.
Ja, jag ska försöka.
Om man någon som är. Men du hör dig själv?
Ja.
Mm. Ja. Ja. Bra.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan så har jag en bok i min hand som jag har läst som heter När det hälsosamma blir ohälsosamt. En av författarna sitter mitt emot mig. Välkommen Evelina Linder.
Tack, tack för att jag fick komma.
Ni är två som har skrivit den, kan jag säga också, Erika Nyman Karlsson. Mm. Som inte. Du kan få börja med att presentera dig.
Ja, jag är ju socionom och legitimerad psykoterapeut och numera också handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Anledningen till att jag har skrivit den här boken och varit med och skrivit den är ju att jag har jobbat sedan faktiskt början av 2002 var det. Så har jag jobbat inom den specialiserade ätstörningsvården på en klinik som heter Capio Ätstörningscenter, där vi har jobbat utifrån med ätstörningar och KBT.
Och jag sa inte det, men under rubriken Hjälp när tankar om kropp, mat och ätande tagit över ditt liv. Mm. Så det är ju ätstörningar som är fokus, kan man säga.
Ja.
Du var inne lite på hur den har växt fram.
Mm.
Men vad skulle du säga? Vem vänder den sig till? Vad som handlar den om?
Den vänder sig till personer som har problem med att de är för upptagna av det här med maten, kroppen, vikten, kanske träning och hälsa. Att man upplever att det har tagit över nästan hela ens tankekraft och ens tid. Kanske både i tanke men också i hur livet har blivit. Att man helt enkelt kanske inte har tid med annat i livet längre för att man är så upptagen av det här med maten och kroppen och vikten.
Mm.
Kanske att man upplever att man har en ätstörning eller att man är på väg in igen. Eller att man är i gränslandet någonstans mitt emellan.
Jag tänkte innan vi kan prata lite om de olika, vad säger man, olika ätstörningarna, nej?
Ja, så kan man säga.
Innan vi pratar om dem, jag tänkte det här med, vi kan säga någonting om, i början så beskriver ni lite om de här liksom faktorerna bakom, vad som bidrar till ätstörningar, vad kommer det ifrån?
Mm.
Vad ligger bakom det?
Man kan väl säga så här att det är ju så att man kan inte säga så här att det är det eller det som orsakar en ätstörning, utan det är många olika saker. Dels så är det ju genetiskt, att vissa saker, vissa egenskaper till exempel som vi har kan öka sårbarheten för att drabbas av en ätstörning. Det kan till exempel vara att man har perfektionistiska drag eller att man är väldigt impulsstyrd. Det ökar risken för ätstörningar. Men också det samhället som vi växer upp i.
Och impulsstyrd är att man blir sugen och köper en massa olika saker.
Ja, till exempel. Ja, det ökar ju risken för hetsätningsproblematik, till exempel att man kortsiktigt känner man nu är jag ett sug efter mat. Då börjar jag hetsätta och så struntar man i de långsiktiga konsekvenserna. Man har svårare helt enkelt att stå emot sug, att tänka långsiktigt och så. Och då ökar risken för hetsättningsproblematik. Och har man det här perfektionistiska, mer kontrollerande beteendet, så ökar risken för anorexi. Men samtidigt är det så att många pendlar mellan ätstörningarna. Så att egenskaperna finns inom båda grupperna och sådär.
Ni nämner familj tror jag också, hur man liksom växer upp.
Ja, det är ju tyvärr så att man... Men vi vill ju verkligen inte lägga någon skuld eller så på familjen. Men det, samtidigt är det så att den miljö vi växer upp i, den påverkas man ju av. Precis som det här samhället som ju är ju väldigt fokuserat på utseende, kroppar, perfektion. Om man då har en familj eller nära umgänge som mycket pratar om det och fokuserar på det, så ökar ju också risken att man tänker mer på det, fokuserar mer på det och själv hamnar i en önskan om att, eller antingen blir var väldigt missnöjd med sin kropp och en önskan om att nå det här idealet som alla pratar om. Så om man till exempel växer upp i en familj där föräldrarna pratar mycket om att oj, nu har jag syndat för att jag har ätit den här muffinsen, nu måste jag ut och träna. Eller så här kan jag ju inte se ut. Att man pratar mycket om ett eget kroppsmissnöje, så för man över det på barnen. Men det är inte bara negativt prat som påverkar barnen eller omgivningen, utan det är också faktiskt mycket positiva kommentarer. Att om man ofta får höra så här, åh, du är så smal och fin och du är så söt. Då ökar ju också fokus på det. Att man, det är viktigt. Jag ska vara söt, jag ska vara smal. Och det här måste jag till varje pris bevara. Så att det, tyvärr så är det så att det också ökar risken för ätstörningar.
Men kan inte också, till exempel att du... Ja, du har en jobbkarriär och du är väldigt stressfyllt liv som kanske leder till.
Det är helt riktigt. För att det är ju också så att det är oftast någonting som triggar igång ätstörningen. Man kan ju ha sårbarheterna, men man får ingen ätstörning. Men ibland då så hamnar man i en situation som triggar igång ätstörningen. Och det kan vara lite olika saker. Ganska vanligt är faktiskt att det är någon form av sjukdom. Att man får en magsjuka eller körtelfeber eller någonting som gör att man går ner i vikt, blir trött, tappar vikt. Och då börjar på något sätt fastna i det här med att äta mindre. Man kanske till och med efter sjukdomen får kommentarer. Vad fin du har blivit, har du gått ner i vikt? Och då så får man idéer om att ja, men jag ska nog fortsätta på det här. Och man får svårt att börja äta som vanligt igen, till exempel. Men oftare att man börjar någon form av diet. Att man, jättevanligt nu, de som kommer till mig. För nu med jag jobbar har jag ju en egen mottagning. Och då är det ju personer som jobbar. Medelåldern eller från 30 år uppåt. Och företaget tar in en hälsocoach till företaget. Där alla ska gå igenom sin hälsa. Alla ska gå enligt en viss diet. Man ska börja träna. Och då kan man nästan säga så att man vet att gör man en sån här grej på ett företag så kommer några få nätstörning av de här personerna.
Varför då?
Därför att det rent genetiskt är så att en del har genetiskt att man lätt triggar igång en nätstörning om man börjar tänka för mycket på mat, kropp och vikt och börjar gå ner i vikt.
Men, intressant. Du har så ett företag som tar in en hälsocoach för som satsar. Eller varför gör man det?
Ja, men därför att man tror att det är bra. Det är ju med omtanke förstås. Man tänker att det är bra för personalen. Man har hört att det är bra med hälsa. Alla ska träna bra, alla ska sova bra, alla ska äta bra. Och sen så försöker man då optimera det här. Men så går det ju för några för långt. Det blir ju svårt att om man ska gå på diet och om man ska träna mycket, så blir det ju lätt för en del då som har det här kanske lite kontrollerande beteendet eller impulsiva eller en önskan om perfektion. Då blir det ju lätt att det går för långt och så tar det över för mycket av livet. Om man dessutom då på jobbet peppar varann och hur mycket har du tränat och vad duktig du är, så blir det också en del av identiteten att jag är den där duktiga som lyckades hålla dieten på jobbet. Och så blir man den och då vill man ju verkligen inte misslyckas, utan då fortsätter man hålla dieten fast man kanske märker att jag börjar få svårt att sova. Jag har inte riktigt tid med de andra sakerna i mitt liv, jag orkar inte riktigt med jobbet. Men man har svårt att släppa dieten och träningen.
En just central fråga tycker jag, som, eller en tanke som jag tänkte under hela tiden jag läste boken, det är ju vart 17 går gränsen någonstans för ätstörning. För att jag menar, jag tror alla människor någon gång tänker att man tänker ju på sin mat. Mm. Vad har jag ätit nu? Och så här, kan man planera lite och så här. Och då tänker jag, liksom, vart går gränsen för? Den är ju jättesvår.
Ja, väldigt diffus, ja.
Väldigt diffus.
Ja, jag brukar säga till de som kommer till mig så här, att nästan alla de tankarna som du har, alltså jag känner ju igen mig i dem. Mm. Jag känner ju också igen mig i att jag ibland tänker så här, nu känner jag mig tjock eller nu äter jag för mycket eller nu borde jag röra på mig. Det är ju allmänmänskliga tankar, för vi vill ju ta hand om oss och vi vill vara fina och vi vill vara attraktiva. Det är inget fel i sig. Men det är ju det här att vi människor har så svårt att ha flera tankar i huvudet samtidigt. Att vi lätt fastnar i det här just med hälsa och kropp, eftersom det är också så starkt från media och vi uppskattar ju verkligen det. Vi blir fascinerade av människor som lyckas träna jättemycket, blir perfekta nästan till perfektion och sådär.
Mm.
Men att det blir lätt att man fastnar i det, det går för långt och man blir helt uppslukad av det här med perfektionen och så. Och att man ska uppnå vissa saker, man skaffar sig massa regler kring maten, man skaffar sig massa regler kring hur kroppen ska se ut och hur träningen ska se ut. Och så blir det svårt att göra någonting annat i livet än att just uppfylla det här. Och gör man inte det så får man ångest. Mm. Så att det är ju som en skala mellan att ja, det är helt okej att vi ska tänka på maten enligt hälsomyndigheten. Så vi ska tänka på maten och vi tränar, vi ska tänka på vår hälsa och vi behöver ta hand om oss. Men hälsa är ju inte bara träning och mat och kropp och vikt. Hälsa är ju också att återhämtning, både fysiskt och psykiskt. Hälsa är också att vara med andra människor som vi tycker om. Hälsa är också att känna att vi utvecklas inom områden som är viktiga för oss. Och hälsa är också att kunna njuta av mat, kunna njuta av livet och våra kroppar. Och använda våra kroppar till saker som vi trivs med och tycker om. Inte bara att späka dem eller träna dem eller få mer muskler eller bli deffade. Man kan väl säga så här att ja, det är svårt att säga när har man en ätstörning och när det blir ett problem. Men man kan väl säga som så att när man märker att min tankekraft går nästan bara åt i det här. Jag har svårt att fokusera på annat när jag samtalar med andra. Jag har svårt att fokusera på annat när jag är på jobbet. Och det kanske till och med går ut över min funktion. Jag kanske till och med slutar umgås med vänner. Slutar umgås med att ta hand om mitt hem. Jag kanske till och med går från jobbet tidigare. Missköter mitt jobb för att träna. Jag äter inte fast jag inte kan tänka på jobbet eller plugga.
Mm.
Så att när man märker att det här går ut över min funktion och över mitt mående, då blir det ju ett problem. Så ska man kunna säga. Och att vi behöver försöka ha flera bollar i huvudet samtidigt. Ja, det är bra att tänka på hur vi mår och vår kropp och mat och så. Men vi behöver också hitta en balans med att det är mycket annat i livet som leder till hälsa och välmående.
För jag tycker att det är just för att det är intressant den svåra gränsdragningen. Det är ju lätt att förstå just när det blir så här tvångsmässigt. Men jag tänker i vissa fall alltså, och få en att till exempel ha koll på hur mycket kalorier saker innehåller.
Mm.
Eller ha lite så här regler kring sin egna mat. För att det kan också göra att man mår bättre. Alltså att det blir, om du förstår vad jag menar. Att inte så här slarva runt och äta liksom vad man vill. För det blir ju inte bra heller. Så att,
ja.
Att den är ju svår så att säga. Mm. För om man då vänder så här. Vad ska man göra då?
Nej men så här. Min mentor och guru då heter ju Riccardo Dalgrav och jobbar på nätstörningsklinik i Italien. Jag har haft honom som handledare i många år. Och det han jobbar mycket med, det är ju att istället för att ha regler kring mat, hårda dömande regler som ju ofta blir vid ätstörningar, att du får inte äta det här, du måste göra så här. Och gör man inte så här så är du en dålig misslyckad människa. Så blir det ju ofta ätstörningar. Eller du måste träna så här. Din kropp måste se ut så här. Om du inte lyckas med det så är du misslyckad, dålig. Det skapar ju massa ångest. Istället för att ha de reglerna så under behandlingen så jobbar man med att byta ut dem mot generella riktlinjer. Lite mer som Folkhälsomyndigheten har. Så här att ja, men det är bra att äta 3 huvudmål om dagen. 2-3 mellanmål. Och, eller 1-3 säger de faktiskt. Men med ätstörningar är det bra med 2-3 mellanmål.
Mm.
Och att de utgår till stor del utifrån kostcirkeln eller matcirkeln. Att man får i sig från de olika delarna och sådär. Och det är bra om man lyckas med det. Kanske 80% av tiden. Men resten så kan man faktiskt gå utanför. Man kan äta godsaker och så. För det är också viktigt för hälsan. Man vet att de som går på fest kan fika. Kan dricka lite viner i fredag. Mår bättre överlag.
Mm.
Även om det inte är sockret i sig. Eller fikabrödet i sig. Eller vinet i sig som gör att vi mår bra. Men vi mår bra av att kunna njuta. Och att umgås med folk. Och att kunna äta tillsammans med andra. Eller har man en ätstörning och går på en diet. Blir det ju väldigt svårt att få social. Och det mår vi ju inte bra av.
Nej. Istället för stränga inte regler.
Ja.
Förbud. Så går man mer mot generella riktlinjer.
Precis.
Så att säga. För att jag menar, det är fortfarande, jag menar, en matstruktur och en, kanske en matfilosofi är ju fortfarande bra.
Mm, det är det ju. Det mår
så
ju
att man
bra.
Inte bara går omkring som ett kakmonster och trycker i sig allt man ser. Det går ju, det blir ju en ätstörning det också annars.
För det är det som faktiskt, när jag började jobba med ätstörningar så förde man ju in regelbundna måltider. Så, men vi vågade inte prata om att, nej man, det var som att vi vågade inte prata om det där. Att det faktiskt är bra att också äta bra. Men i den här behandlingsmetoden som ja, boken utgår från så är vi öppna med att ja, men det är ju bra att äta hälsosamt.
Mm.
Och att utgå ifrån hälsomyndighetens riktlinjer och sådär. Men det är ju också så att man kan inte tänka på det hela tiden för då blir det inget liv att leva.
Nej.
Det blir inte så roligt. Om man är helt upptagen av hur man äter hela tiden.
Ja.
Och så noga behöver det inte vara. Kroppen klarar att äta godsaker och så också.
Man kanske kan säga, det är ju dels såklart det fysiska, vad man gör och stoppar i sig så att säga.
Mm.
Men också just det här med hur mycket tankekraft man ägnar åt.
Mm.
Hur mycket tid det tar på ens vakna tid är en ganska viktig del.
Mm.
Jag tänker mig.
Och kanske till och med på natten. Väldigt många mätningar, jag drömmer ju om det här också på natten. Att de hetsäter och vaknar med ångest. Eller, ja. Ja.
Men vi kanske kan prata om de olika ätstörningarna så man får en liten bild.
Mm.
Vilka är de olika vanligaste ätstörningarna som finns?
Ja. Det här har ju gjort, det ändras ju lite grann diagnoskriterierna. Nu utgår jag från DSM-5 som är en manual för de vanligaste psykiatriska diagnoserna. Och då är det ju, den som de flesta tänker på är ju anorexi. Alltså att man svälter sig själv och har ett väldigt starkt kroppsmissnöje och blir underviktig. Men det är inte alls den största gruppen utan den större gruppen är ju de som har bulimi. De som, man är inte underviktig, men man svälter sig själv perioder så att man sen inte kan motstå mat utan börjar hetsätta. Och sen så försöker man göra sig av med maten, antingen genom kräkning eller träning eller svälta sig eller laxera eller vätskedrivande. Det är en ganska stor grupp och en annan ganska stor grupp är ju hetsätningsstörning. Det är som bulimi, att man hetsäter, men man gör sig inte av med maten efteråt. Så att efter en tid så blir man ju överviktig och drabbas ofta av fetma. Och sen har vi kanske den största gruppen är de som inte uppfyller någon av de här diagnosgrupperna. Men där som liknar de här grupperna. Att man kanske pendlar mellan de olika diagnoserna. Eller man har nästan anorexi. Man beter sig som någon som har anorexi men man är inte riktigt underviktig än. Eller man har alla symptom som man har vid en bulimi men man hetsätter inte så ofta som en gång i veckan så man får inte diagnosen. Och sen väldigt många som jag träffar är ju de här som mår jättedåligt, ständigt upptagna, tränar jättemycket. Man kanske inte hetsäter, man är inte underviktig men man är totalt upptagen av maten, träningen och sitt kroppsmissnöje och mår otroligt dåligt över kroppen och ångest kring kroppen. Livrädd för att få fett på kroppen. Livrädd för att vara ohälsosam. Och så. Och många av dem hamnar inom gruppen ortorexi. De tänker sig att de har ortorexi. Den diagnosen finns inte kvar. Finns inte ännu i den här manualen. Men man diskuterar och tar in den sen då. Då är det mer fokus på hälsa än utseende. Jag upplever att många av dem med ortorexi också tänker mycket på utseende. Och så. Men det är inte alla. Utan det är mer fokus på hälsa. Att man är rädd att äta något så att det blir ohälsosamt. Eller man är rädd att få fett på kroppen och att man då ska få hjärtinfarkt till exempel.
Intressant att man är rädd att vara ohälsosam när man då egentligen ingår i en ohälsosam grupp. Mm.
Man blir så hälsosam att man blir ohälsosam.
Ja,
det börjar ofta bra. Mm. Och många av dem, det här är ju så märkligt, men många av dem som är i den gruppen ser ju så friska ut.
Mm.
De får ju hela tiden kommentarer från omgivningen. Åh, vad du ser stark ut, vad du ser frisk ut. Hur gör du för att må så här bra? Ofta är de PT, personlig tränare. Och kanske bloggar om sin hälsosamma livsstil. Och ingen har någon aning om att de här personerna på fritiden eller i hemlighet inte orkar träffa någon, är deprimerade, inte har kvar någon sexlust, fryser hela tiden och mår jättedåligt och har jättestark ångest. Och är livrädda för att det ska bli en förändring med kroppen.
Den här gruppen kanske också som är svår att lokalisera. Mm. Liksom att hitta. Mm. För det kan vara, för jag menar, det finns ju jättemånga som tränar mycket och äter noga med sin kost.
Mm.
Som inte skulle gå under den här gruppen, eller?
Absolut. Jag tror vi skriver det någonstans i boken att man kan ju träna hur mycket som helst egentligen. Om man fortfarande känner att jag mår bra. Jag är inte helt upptagen av det här så att jag på något sätt får ångest eller mår dåligt. Och det går inte ut över min funktion.
Mm.
Då kan man ju egentligen äta och träna precis hur som helst. Utan det är ju en subjektiv upplevelse av ångest, oro.
Mm.
Men samtidigt vet vi att många som elitidrottar och tränar väldigt mycket har ju det här med överträning. Och bli sjuk av det. Och det är ju också, det gränsar ju till det här med ätstörning också.
Mm, precis.
Och det är ju en ökad risk då att drabbas av ätstörningar när man är elitidrottare eller tränar väldigt mycket.
Mm. Ja, det blir ju ett väldigt stort fokus. Det blir ju som ett yrke. Alltså att hålla en sån kropp igång tar ju väldigt mycket tid, energi och pengar och så vidare.
Mm.
Så att det där är liksom lite grann de vanligaste grupperna så att säga. Antingen då anorexi där man egentligen svälter sig. Eller bulimi där man äter men man gör av med det. Mm. Eller då hetsätning. Eller då ortorexi.
Och så den här jättestora gruppen då. Som är någonstans mitt emellan alla de här. Men lider jättemycket. Som pendlar mellan de här olika. Ja, de heter antingen ospecificerade ätstörning eller andra specificerade ätstörningar heter den gruppen.
Ah,
väldigt komplicerade namn.
Mm.
Men det är egentligen den största gruppen.
Och de du träffar, och så där, är det någon, vad är vanligast? Är det att man pendlar? Eller vad?
Nej, jag träffar från alla grupper.
Ja. Och vad händer om man tar då exempel det här företaget som tar in en hälsocoach och helt plötsligt ska alla hålla koll på sina.
Mm.
Vad kan hända då med de som då kan ha en... alltså, åt vilket håll faller de som får problem med det?
Ja, det kan ju landa både i att de blir underviktiga för anorexi. Eller att de börjar först gå ner i vikt. Det funkar jättebra. Och sen börjar hetsäta. Så att de utvecklar en bulimi. Eller någonstans där mitt emellan. Eller att de utvecklar en ortorexi. Jag tänker att det är så viktigt liksom att företag tänker sig för när vi gör sån här grej. Därför att dels så finns det ju då personer på företaget som har de här sårbarheterna. Och sen får man inte glömma bort att väldigt många kanske redan har en ätstörning fast man inte vet det. Eller har haft. Och har man haft en ätstörning en gång i tiden och sen börjar gå på diet igen, då är det ju som, då är det en ny trigger.
Mm.
Och därför så måste man vara väldigt varsam när man gör en sån här grej som alla ska ingå i. Och där hela företaget blir helt upptagna av det här med hur man ska äta och så. Jag tänker att det finns många bättre sätt att fokusera på personalens hälsa. Man kan väl
prata. Friskvårdsbidrag.
Ja, friskvårdsbidrag, men också prata om hur det är bra att äta och så. Men också liksom att återhämtning, ta hand om dig själv, se till att du har balans i tillvaron med fysisk aktivitet. Hur du äter och vilar. Men inte gå in i en diet eller ett träningsschema.
Mm.
För det kommer att trigga igång några. Så så att man får problem.
Jag tänkte det där med liksom fokus på mat och sådär. Det finns ju sådana här vanliga grejer som jag själv kan känna igen sig i. Det här med säg att du köper en stor plockgodis liksom, mm. som man så här, och så trycker man i sig den och så känner man så här, ah, för det där var onödigt. Liksom. Mm. Alltså det finns ju sådana små jag vet inte om du gör sådana saker jo. Själv men då är man fortfarande inte i liksom hela vägen inne på en ätstörning utan
vi alla jag ska inte säga att alla överäter, för en del är ju inte så sugna på mat och tycker inte att det är så gott, att det är så viktigt, men väldigt många av oss älskar ju god mat och älskar plockgodis och har svårt att sluta när man väl har börjat. Så är det ju. Och jag är sån också. Och jag brukar säga till mina patienter som har hetsat problematik. Att skulle jag äta precis som jag vill. Ja. Så skulle jag dricka latte och äta croissant varje morgon. Jag tycker det är så gott och så mysigt. Och jag skulle fika flera gånger om dagen. Och jag skulle äta desserter. Mm. Jag måste också tänka så här. Att, ja men vad är smart långsiktigt? Liksom, att hålla mig till ändå hälsosamma riktlinjer. Men ändå tillfredsställa mitt behov av att kunna äta godis ibland och fika som jag tycker är en jätteviktig del av livet. Liksom. Så att det handlar ju hela tiden om en balans och att överäta, det är inget konstigt, det gör vi. De flesta gör ju det då och då.
Mm.
Det är inga konstigheter tänker jag.
Bara man inte gör det hela tiden.
Ja, och det är också skillnad på att överäta och att faktiskt ha, man kan ju överäta hela tiden utan att ha en ätstörningsproblematik egentligen. Då kan man ju mer säga att man har ett ätproblem. Jag äter för mycket, för ofta.
Mm.
Ätstörningsproblemet drivs ju av någon större kraft kan man nästan säga. Ett underliggande problem om att jag vill förändra min kropp och min vikt. Eller jag vill ha total kontroll över det här med maten och hälsan. Man kan väl ändå säga att vid ätstörningar så är det någonting mer som driver. Det är inte bara att jag tycker att det är gott med mat.
Mm.
Utan det finns ju en motor i det här. Som är någon form av att det här med kropp, vikt, att ha kontroll över mat, att ha kontroll över hälsa och träning är väldigt, väldigt viktigt. Det blir överdrivet viktigt. Ja. Och i boken kallar vi det för att man övervärderar det här med kropp, vikt och kontroll.
Det är intressant att du sa det, just för att kontroll är också en sån central grej som någonstans driver. Att man känner att man vill ha kontroll på, och då det blir utfallet då. Genom att till exempel kräkas upp det man har ätit.
Mm.
Eller att inte äta alls och så vidare.
Precis.
Man söker
kontroll. Eller ångestlindring. För att mycket av, det kan dels vara det då att man drivs av att jag vill ha kontroll över tillvaron. Och jag vill kontrollera kroppen och vikten och maten och hälsan. Men det kan också vara, man kan också hamna i en ätstörning därför att man har en underliggande oro och ångest. Om man märker att det här med maten, då minskar faktiskt ångesten och oron. Mm. För vissa då så är det så att om jag drar ner på maten och tränar mer så mår jag lite bättre. Kortsiktigt då.
Att
om jag känner att jag har kontroll på maten och kroppen och min vikt till exempel. Och tränar på ett visst sätt, ja men då minskar min oro och ångest. Och en del är det så här, märker du att när jag hetsäter så minskar faktiskt min oro och ångest. Men problemet är ju att det oftast ökar på sikt. Därför att om man drar ner på maten tillräckligt länge så hamnar man i svält. Och då ökar ju ångesten på sikt. Så kortsiktigt, ja, man får mindre ångest och oro. Men långsiktigt får man mer. Och hamnar ofta i depression, isolerar sig socialt och hamnar och mår väldigt dåligt. Och om man börjar hetsätta då så märker man ju kortsiktigt. Ja, men det lindrar oro och ångest. Jag mår i stunden bättre. Men efteråt så mår man ju fruktansvärt dåligt. Av att ha hetsätit. Man känner sig äcklig, man känner sig ful. Man känner att man har ingen kontroll. Det är väldigt mycket skam. Och sen ekonomiskt också så det är väldigt dyrt att hetsäta. Så många hamnar ju i ekonomiska bekymmer.
Sen så, ni beskriver ni har ju ett avsnitt, kapitel där just som handlar om det här med att försöka kartlägga sitt egna liksom, om det är så att man har en ätstörning men jag har också en sån självvärdering som jag tycker i alla fall att man kan göra andra delar i livet också, men just en sån så här, kartläggning av sin egna situation som jag tänkte man kunde Dels den här självvärderingen tycker jag var spännande. Jag vet inte om du håller med om det, men alltså, det kan ju gälla fler saker.
Absolut.
Beskriv den lite grann.
Man tänker sig så här att vi människor har liksom ett system utifrån hur vi värderar och bedömer oss själva. Och det kan vara många olika delar i livet. Det kan ju vara hur vi, vårt arbete eller våra studier, våra fritidsintressen, vänner, familj, partner, men också hälsa, utseende, kropp. Men det kan bestå av massa olika saker. Hur bra man är i sport eller vad det nu är som är viktigt för en. Och det är olika delar för olika människor som är olika viktiga. För det är jätteviktigt det här med kroppen och vikten ju. Och för andra så är inte det så viktigt, utan det kanske är viktigare hur man presterar på jobbet. Det viktiga i det här, det är att man har en balans. Att man har ganska många olika delar att värdera sig själv utifrån. Och att de här delarna har någorlunda lika stor plats i hur man värderar sig. Därför att om man övervärderar något område, att man bara lägger all vikt vid ett område, så blir det väldigt sårbart. Därför att går det då dåligt inom det området, så mår man väldigt dåligt. Får en väldigt låg självkänsla.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Om min så att säga självvärdering, det är som en cirkel då, består av så här 90% att jag ska prestera på en idrottsgren. Om jag då förlorar en tävling, då faller jag allt. Ungefär så.
Ja, jag brukar faktiskt ofta tänka på det när jag hör om så här idrottsstjärnor som har satsat allt på OS till exempel. De ska till OS.
Och så blir det corona.
Ja, så blir det corona. Eller de blir skadade precis innan. Och vi vet att de mår ju ofta väldigt, väldigt dåligt. Och det har till och med varit så att i Sverige, när någon har blivit skadad eller inte kunnat fortsätta idrotta, eller man har blivit för gammal, att det faktiskt leder ibland till självmord. Därför att man har bara satsat på det här. Man värderar sig bara enbart utifrån prestationen i idrotten. Så då, när jag hör sånt där, då ser jag den här cirkeln framför mig. Ja, det var sorgligt. Och vi måste hjälpa, då tänker jag så här med elitidrotten och idrotten, att vi behöver hjälpa dem som håller på med det, att faktiskt, ja, man kan satsa fullt ut på idrotten, men man behöver också tänka på att ha en balans mellan andra områden i livet också. Ifall det uppstår en skada, att man har en plan B eller sådär.
Och hur kommer den här in på ätstörningar?
Ja, i ätstörningar då så blir det ju så att man övervärderar det här med. Det är lite olika från person till person vad det är man övervärderar. En del övervärderar kroppen och vikten och utseendet. Och det är det som är det viktiga. Att man alltid utgår från det. Och en del övervärderar både kroppen och vikten, men också kontrollen över att, alltså känsla av att jag har kontroll. Jag har kontroll över maten, jag har kontroll över träningen och min kropp. Och en del övervärderar hälsa. Jag måste ha full kontroll på min hälsa så att jag inte drabbas av någonting. Och en del har alla de här tre i en mix. Så om någon kommer till mig, så undersöker jag det. Vad består övervärderingen i? Och utifrån det så formar man behandlingen.
Får utfallet då att det blir, det här tar upp en orimligt stor del av vad de tycker är viktigt i livet, kan man
ja,
säga.
Viktigt
eller?
I livet.
Den här diagrammet.
Ja. Ja, men precis. Och också så här att det som händer är ju då att om man mår bra så länge man lyckas leva upp till det här idealet som man har. Då kan det kännas som att ja, men mitt liv funkar, jag mår bra. Men skulle det gå dåligt, att man går upp ett kilo till exempel. Det kan ju tyckas fånigt utifrån ett kilo hit eller dit, spelar ingen roll. Men om man värderar sig enbart utifrån sina kilon och sin kropp, då blir det ju katastrof att gå upp ett kilo.
Just det.
Om man nu värderar sig utifrån hälsa, det är superviktigt att jag följer min diet, det är superviktigt att jag kan träna exakt så som jag har sagt. Och så lyckas man inte träna en dag för att man är sjuk eller det kommer något annat emellan. Då blir det katastrof och man mår fruktansvärt dåligt. Och det påverkar hela självbilden. Utifrån sett så kan man inte riktigt förstå hur kan en liten sån här detalj påverka att du mår så här dåligt. Men om man tänker att allting handlar om det. Jag är inte en bra människa, jag är totalt misslyckad om jag inte lever upp till det här. Så blir det mer förståeligt.
Ja, men precis. Och bara för att man... Man ska förstå ännu mer. Jag kan bara läsa upp de här. Alltså en balanserad, en cirkel då med tårtbitar. Om det är balanserad så finns det fler tårtbitar som tar lite mer plats. Det kan till exempel vara då hälsa, kropp och mat är en tårtbit och inte hela tårtan. Sen har vi, man har någon sysselsättning som man gör, jobb exempelvis. Relationer är en viktig tårtbit, fritid, partner eller familj. Och ett samhällsengagemang. Alltså det är ju ett exempel då på en att... Och då tar alla ungefär lika stor plats som en tårtbit. Men en obalanserad, då består hela tårtan kanske till 75% av att så här, hälsa, vikt är otroligt viktigt. De andra delarna får mycket mindre plats. Och det är ju precis som vi pratade om idrott. Stjärnor där, då kanske deras då sysselsättning är 95% som är höjdhopp. Så att jag kan tänka mig att det finns ju det finns väl de också som har kanske att ens partner är 90% att det blir osunt. Det är dålig balans i ens livssituation då.
För väldigt många måste vi säga också är ju sysselsättning den delen.
Att vi
jobbar för mycket. Mycket fokus är så här: jag har mitt jobb, jag satsar allt på det. Jag glömmer bort familj, vänner och så. Jag har jobbet. Och det funkar ju så länge man har jobbet. Tänk om man då i den situationen blir av med jobbet. Eller får kritik för något man har gjort på jobbet. Eller misslyckas med något på jobbet. Då blir det otroligt jobbigt och plågsamt. Och det är väl det man kan se med, ofta med kanske män som har jobbat mycket. Fokuserat på, och så blir man av med jobbet. Det är ju, de blir ju ofta deprimerade. Det blir ju större risk för självmord och sådär.
Just det.
Så att det här med att ha en balans, att ha många olika områden i livet som är viktiga för en och som man värderar, det är ju, det minskar sårbarhet för psykisk ohälsa. Sen även om man, även jag har ju en alltså det är ju inte så här att alla som mår bra har en total balans och att alla delar är lika stora och att, utan att vissa delar i vissa perioder i livet tar lite för stor plats. Och sen så kan man justera det och jag jobbar också med den här hela tiden för att se till att det finns en balans. Det är jättestor risk att jobbet tar för mycket, särskilt om man har skrivit en bok och allt det där, att det tar för stor plats, man glömmer bort det som absolut viktigast för mig, till exempel som barnen och familjen och så. Så jag får ju också jobba med det. Det kommer inte av sig självt att man har en balans,
nej,
tänker jag.
Nej, exakt. Nej, jag håller med det, att det kan glida och variera liksom, från tid till månad till månad och sådär. Men det är ju en spännande just som, återigen, en riktlinje och en reflektion kring vad lägger jag min tid på och så vidare. Ni har ju, som vi sa i början, att den här boken är uppbyggd så också som lite grann en, man kan följa själv. Och i den här kartläggningen så är det ju en del också där man kan kartlägga vad är egentligen mina, vart är det någonstans som mina ätstörningar tar, hur
ser det ut för just
ja,
mig?
Precis.
Ja, men precis.
Exakt.
Ja, för jag tror faktiskt, jag glömde kanske att säga, det här är ju en självhjälpsbok, det är ju ett självhjälpsprogram i 6 steg. Och då, först så får man lära sig om ätstörningar, och sen så kartlägger man sin egen problematik. Vad är det som gör att min ätstörning drivs framåt? För vi liknar ätstörningen vid en som ett maskineri som består av olika kugghjul som driver. Och de där kugghjulen är ju olika för olika personer. Och då är det ju, i grunden är det ju ofta det här med övervärderingen av någonting, av hälsa, kroppen eller utseendet eller vad det nu är, som driver, som gör att man börjar tänka på vissa sätt. Man börjar kontrollera maten, man skaffar sig regler kring mat, träning och kropp. Och sen så leder det i sin tur till en massa ätstörda beteenden. Som att träna för mycket, gå på diet, hetsäta, självrensa, alltså kräkas eller något sånt. Så att det blir olika kugghjul för olika personer. Och i den här boken då, och i den här metoden som vi jobbar utifrån, som ju heter CBTI på engelska, så är det ju så att man då kartlägger och anpassar behandlingen utifrån just precis den personen. Så att man behöver inte jobba med alla delarna oftast. Så då kartlägger, och de delarna är ju, det är ju det här med självvärdering. I den här boken så tar vi också upp dieter och kostregler, hur man kan jobba med det. Man tar upp träning, hur man kan jobba med det, överdriven träning. Hur man jobbar med kroppsmissnöje och perfektionistiska kroppsideal.
Mm.
Och sen får man hjälp med hetsätning om man har det problemet, och självrensning. Och också någonting som vi pratar en del om är ju det här med tjockkänsla, som är ofta väldigt en drivande
ja,
del.
Ja, just det. Mm. Och jag ska bara också nämna det. Och i de här olika kategorierna då, det är så här frågor så att man värderar sig, så här ja eller nej. Och så att man, det ingår liksom i den här kartläggningssteget.
Ja,
då. Men om tjockkänsla, säg något om det.
Ja, det är ju en sån här viktig del. Dels så kan man säga så här, att de allra flesta har det. Även de som inte har ätstörningar har tjockkänsla. Särskilt kvinnor har man mest forskat på, så det vet man. Att man i perioder känner sig lite svullen och tjock. Fast det kanske egentligen inte har hänt så jättemycket med vikten. Tjockkänsla är egentligen att en känsla av att kroppen har förändrats. En känsla av att jag har gått upp i vikt. Fast vikten egentligen är relativt konstant. Och den kan drabba både underviktiga, normalviktiga och överviktiga. Och man har också sett att tjockkänsla ökar vid PMS till exempel. Det ökar när man är nedstämd. Det ökar när man, det händer någonting som gör att man inte mår så bra. Men också som att om man är varm eller mätt eller någon fysiologisk upplevelse. Och det här har de flesta, särskilt kvinnor i västvärlden. Men det blir inte en så stort problem därför att man kan, man tolkar rätt. Ja, men jag brukar ju känna mig så här vid PMS eller... Ja, men det är så varmt ute, då känner man sig lite svullen och man blir lite svullen. Och så händer det inte så mycket mer med det där.
Mm.
Men vid ätstörningar så tolkar man det hela tiden som att jag har blivit tjock. Jag är på väg att bli tjock eller jag är på väg att gå upp i vikt. Därför blir ju hela tiden lösningen att jag måste banta. Eller jag måste träna eller jag måste kräkas. Så lösningen blir hela tiden ett ätstört beteende. Och eftersom man då är upptagen av kroppen och vikten och hälsan, så skannar man ju av kroppen och hälsan hela tiden. Så därför känner man ju också av då, ja men har jag, man både känner och klämmer på kroppen och känner av, ja men nu har jag nog gått upp i vikt. Så därför så tenderar ju också tjockkänslan att öka, för ju mer fokus man har på kroppen och om man har gått upp i vikt eller kanske är ohälsosam, desto mer fokus har man och desto mer får man ju tjockkänslan.
Men alla kan väl, ja men... Säg efter semestern, rosévin och mycket grill och så. Om man gått upp några kilo, då är det väl inte så konstigt om man känner sig att oj, nu har jag gått upp 5 kilo här. Eller hur?
Och då har man ju faktiskt också gått upp.
Ja, exakt.
Så då är det inte så konstigt, för det känner man ju. Man känner ju det på kläder och så. Ja. Det här är egentligen mer inte att man har gått upp i vikt, utan det är mer den här en känsla av att fast den vikten ligger relativt stabil, så känns det som. Det kan pendla från en minut till en annan. Det är inget konstant, utan det kommer. Och det kan också, ofta vid ätstörningar så kan det också komma när man har varit i konflikt med någon. När man har ett problem. Det är som att man tolkar allting, både saker som händer, känslor och kroppsliga signaler som att jag har blivit tjock. Mm. Alltså måste jag reda upp det här genom att göra någonting för att gå ner i vikt.
Mm.
Och då missar man att tillfredsställa andra behov. Som att trösta sig själv. Som att reda upp en konflikt. Som att lösa ett problem. Som att säga till sig själv, ja men det är inte så konstigt att jag känner mig tjock nu. Det är inte att jag har gått upp i vikt, utan det är ju faktiskt att jag har PMS. Till exempel.
Man missar andra för att tjockkänslan blir stor.
Ja, och man löser det hela tiden med ätstörda beteenden istället för att faktiskt ge sig själv det man behöver.
Mm.
Och det gör ju också att ätstörningen snurrar på. Och väldigt många också blir ju så här, när de känner sig tjocka, får tjockkänsla, så ger man upp. Man tänker svartvitt. Skitsamma, jag är misslyckad, jag kan lika väl hetsäta. Och så blir det ännu värre med tjockkänslan. Så därför så är tjockkänslan också en viktig del att jobba med i behandlingen. Att lära sig att lägga märke till när den kommer och tolka den rätt. Är det verkligen så att jag har gått upp i vikt? Eller kan det vara så att jag är varm, jag är mätt? Eller jag behöver lösa ett problem? Eller det är bara så enkelt som att jag har PMS? Och jag behöver bara ta det lite lugnt. Vara med en kompis eller titta på en fin film. Och så går det över.
Mm. Om vi tar det vidare ett steg där lite grann. Hur man, för det är ju, ni har ju sen vidare i boken också hur man kan, om man jobbar framåt. Men om vi tar den, hur ska man då göra? Vad är liksom lösningen?
Just med den då så är det ju faktiskt att lära sig att bli medveten om när tjockkänslan kommer.
Ja.
För ofta så är det när man är inne i någonting så man är ju inte medveten. Man kanske inte ens har sagt ord på tjockkänslan. Det kanske man först känner igen när man läser boken. Man lär sig att bli medveten om att nu kom den. Man sätter ord på det. Okej, nu kom den där tjockkänslan. Vad kan jag ha varit med om de timmarna innan här som har gjort att den triggats igång? Eller vad kan det vara för situation? Ja, men det är ju faktiskt så att jag känner mig mätt. Och jag är livrädd för att vara mätt. För mig är det samma sak som att bli tjock.
Mm.
Ja, och
Det är ju själva liksom kartläggningsfasen så att säga.
Nej, det är sen när man lär sig att hantera det. För då lär man sig att lägga märke till den. Och när den kommer så lär man sig att tolka den rätt. Och sen bete sig tvärt emot de ätstörda beteendena. Är du med? Att det inte så här, när man har lagt märke till den så ska jag inte direkt hoppa till att nu ska jag hoppa över nästa måltid. Eller nu måste jag ut och springa en mil. Utan okej, det berodde bara på att jag kände mig mätt. Jag ska ändå fortsätta äta. Lösningen är inte att sluta äta eller springa eller kräkas eller hetsäta. Lösningen är att jag ger min kropp det den behöver.
De stegen i den här boken är ju sen efter just kartläggning att man fattar ett beslut om förändring. Och det är utifrån att man känner att det här faktiskt är ett problem när man kartlägger och tänker efter, eller?
Nej, och det är också så att motivationen att göra något åt en ätstörning sviktar ju ofta. Därför att det är ju så dubbelt. För att man vill ju bli av med ångesten. Och man vill ofta bli av med hetsättning. Och om man är överviktig vill man ju förstås bli av med övervikt. Men det är väldigt, väldigt svårt att tänka sig att man ska göra sig av med sina regler kring maten och träningen.
Jag tänker med det. För det är ju så otroligt starkt.
Ja, för att man upplever ju att man gör rätt. Man får ju den inputen hela tiden från samhället. Jag gör ju rätt. Och om man då dessutom får höra att du är så fin, vad du är duktig, så blir det otroligt svårt att motivera sig att faktiskt börja äta på ett annat sätt eller träna på ett annat sätt. Så därför så behöver inte alla jobba med det steget. Därför att man vet att man vill förändring och man har bestämt sig. Man lider så mycket att man har bestämt sig. Men en del behöver jobba med, är det värt det här? Vill jag verkligen det här? Och behöver liksom jobba lite mer ingående med att bestämma sig. För att annars blir det svårt att gå igenom hela behandlingsprogrammet om man inte har bestämt sig och titta på vad är det för nackdelar faktiskt med det här livet som jag har. Vad har jag att vinna på att göra det här ändå? Fast det känns jättejobbigt. Mm. För det är jättejobbigt att gå igenom en ätstörningsbehandling.
Jag kan tänka mig att det är många som inte hittar den motivationen att stanna kvar.
Ja, det är det ju. Och det är då man, om man inte lyckas med det men känner att jag måste ändå göra något åt det, då ska man ju söka sig till vården. Så att man får hjälp med det. Många med ätstörningar lider ju i det tysta och söker aldrig hjälp.
Jag kan tänka mig det. Och just om man då så att säga hittar den motivationen, man sätter den riktningen, då blir ju då sen att man påbörjar en förändring, ett steg.
Steg 4, då sätter man grunderna för att kunna göra en förändring. Ja. Då sätter man grunderna som att börja äta regelbundet på ett speciellt sätt som vi beskriver i boken. Att äta tillräckligt. Man lär sig problemlösa. Man lär sig nu när jag inte ska ägna mig åt alla mina ätstörda beteenden, vad ska jag göra istället? Vad ska jag göra istället för att träna hela tiden? Eller för att hetsätta på kvällarna? Som, man liksom gör en grund.
Man sätter
som,
en plan helt enkelt.
För att man sen ska kunna göra verkliga långsiktiga förändringar.
Och sen kommer det sista, att man då gör förändringen så att säga, i sin den inre instruktionsboken. Vi nämnde aldrig det förut, just det ordet, men det är just det där med ens egna instruktionsbok kring tankar, känslor och beteenden.
Ja, vi har beskrivit det som i boken att varje människa har som en egen inre instruktionsbok hur vi förhåller oss till saker. Ja, men till livet, till relationer, till mat, till känslor och sådär. Och vid psykisk ohälsa så har man ofta en inre instruktionsbok som leder oss lite fel. Och då vid ätstörningar så är det ju ofta så att man har väldigt långa kapitel när det gäller mat, träning och kropp, hur de ska se ut. Och de är fyllda med regler, hårda dömande regler. Och tonen i boken är också ofta väldigt hård och dömande. Att du får inte, du ska, du måste. Vilket leder till att man skäms mycket, man är ångestdriven, man har mycket oro. Så att boken i det här steg 5 går ut på att skriva om den här så att man blir mer tillåtande, snällare mot sig själv, mer kärleksfull och empatisk med sig själv. Men också byta ut de här hårda dömande reglerna till riktlinjer som är mer realistiska och som är faktiskt hälsosamma på ett riktigt sätt. Inte överdrivet hälsosamma. Och det får man hjälp med i det kapitlet, eller i det steget i boken.
Mm. För att få en överblick så där, om vi kan ta någon ätstörning som exempel bara, liksom hur det skulle kunna vara. Jag tänker den mest kanske spännande, eftersom den är svår, det är ju den där, du nämnde den där PT:n kanske, som liksom tränar och väldigt, men kanske är överfixerad vid mat, men ser frisk ut.
Jag tar en sån.
Ja, hur det kan se ut. Sådana träffar du, kan jag tänka mig.
Ja, det är ganska vanligt. Jo, men då skulle det vara så att de kartlägger ätstörningen. Då skulle de ju inte, just det glömde jag säga, att ett av kugghjulen är ju undervikt och svält. Det glömde jag säga. Och då är det ju inte säkert att just de här personerna är ju ofta inte underviktiga. Utan de ser ju helt hälsosamma ut, men de har inget underutsvett kanske. Och ändå inte kan ha sin mens och har många svältsymptom. Men man behöver i alla fall inte jobba med viktuppgång, utan det kanske snarare är att man behöver jobba med att få en bättre balans mellan underhudsfett och muskulatur. Så att man igen får igång sina hormoner på riktigt och sådär.
Just det har även fysiska problem då som det.
Ja, men i alla fall det man behöver jobba med då kanske inte är att gå upp i vikt. Men man behöver i alla fall jobba med övervärderingen som man har. Och förändra den, för ofta då har man ju, övervärderar man ju hälsa, kanske då kropp och träning.
I den här cirkeln som vi pratade om förut.
Precis.
Så tar det för orimligt stor plats.
Ja.
Och för att det får konsekvenser på de andra. Alltså man kanske inte hinner träffa folk eller vad det nu kan vara, eller vänner.
Man är helt upptagen av det här. Och man är livrädd för att gå upp i vikt kanske, eller liksom förlora sina deffade muskler eller sådär. Så att man kommer behöva jobba med övervärdering och föra in andra områden i livet och jobba med det. Man kommer behöva jobba med sitt kroppsideal. Vad är ett mer rimligt kroppsideal? Man kommer behöva jobba med kanske det här med att man förlorar sin identitet som den där superdeffade PT:n. Går att tänka sig ett liv som faktiskt fungerar, där jag kan må bra och ändå ha ett bra och spännande jobb. Och där folk ser upp till mig utan att jag är på precis det här sättet. Det kommer man ju också behöva jobba med.
Men det låter ju kanske lätt när man säger, men det är jättesvårt ju.
Det är jättesvårt.
Hur gör man det och liksom ändra sitt ideal?
Ja.
Alltså
dels i korta drag. Ja, i korta drag så är det så att man rent i praktiken börjar lägga fokus på andra saker. Man för in, det är så här ganska praktiska små, det kan låta löjligt, men att man först tänker så här, vilka områden skulle jag vilja ha in i mitt liv igen? Ja, men jag vill ju, jag har ju en pojkvän som jag knappt hinner träffa. Honom vill jag ju träffa mer. Ja, till nästa vecka. Vad ska du planera in i ditt och hans liv så att ni ses mer till nästa vecka?
Mm.
Jag tycker ju att det är roligt att vara kreativ till exempel. Att sjunga eller måla eller spela gitarr. Vad ska jag göra för att till nästa vecka ha gjort det lite mer? och prioritera bort träningen lite mer till exempel. Och så får man in successivt fler och fler andra saker i livet. Det kan vara en sån sak som att man helt har slutat titta på tv eller ta in annat. Därför att man har inte ro att sitta still. Då kan det vara så att nej, men jag ska varje kväll titta på en tv-serie som jag gillar. Det är så små saker kan det vara. Men när man för in det mer och mer så minskar övervärderingen efter tid. Mm. Men det handlar också om att jobba med kroppsidealet. Så att en del blir ju att faktiskt förändra sitt kroppsideal. Att få det mer medicinskt korrekt och mer realistiskt och rimligt utifrån hur en kropp fungerar. Och utifrån hur mina gener fungerar och utifrån hur jag ser ut. Och hur min kropp vill se ut. Utan att vara övertränad eller i svält.
Mm.
Så att det handlar mycket om att minska sådana här beteenden som att man klämmer och känner på kroppen. Spegla sig hela tiden. Jämför sig med andra hela tiden. Och minska sådana beteenden och börja göra annat istället. Så minska fokus på kroppen och vikten. Förändra idealet. Och sen så handlar det ju om, kommer de också, en sån här person får jobba jättemycket med att föra in, ta bort kostregler som är för rigida. Och föra in mat. Föra in fler livsmedel igen i kostregeln. För väldigt många har ju valt bort massor av olika. Det börjar kanske med att man väljer bort mejeriprodukter. Eller gluten. Eller vitt mjöl. Och sen så blir det fler och fler områden som man väljer bort. Så till slut, så ofta just med en PT så är det så här. De kommer ofta, de äter kvarg, jordnötssmör och avokado kanske. Eller något sånt där.
Mm.
Och kycklingfilé, torr kycklingfilé.
Mm.
Då kanske de behöver öva på att föra in andra livsmedel igen. Så att de kan leva med andra, gå ut och äta och leva ett vanligt liv. Så det kommer de också behöva jobba med. Det är oftast också tjockkänslan är ett problem. Så det kommer de behöva jobba med antagligen. Ja,
men det, precis, det är ju mycket också att sätta en plan och börja göra andra saker mycket också.
Ja.
Alltså, hur lång tid kan det man ta?
Mm. Jag har skrivit så här i boken. Därför att om man jobbar aktivt med behandling själv, självhjälp, så har man sett i forskningen att man orkar inte hålla i så mycket längre än 12, max 16 veckor. Men samtidigt så därför så rekommenderar vi att man ska jobba utnyttjande, för annars riskerar man att det rinner ut i sanden. Men samtidigt om någon person kommer till mig och vi går igenom boken tillsammans och personen är väldigt fast i sin ätstörning, så vet ju jag att det antagligen kommer till längre tid. Ju längre man har varit sjuk, desto längre tid tar det ofta att bli helt bra. Man kan ju i sina beteenden börja bli väldigt bra. Men tankarna är kvar länge. Så de tar ju längre tid att förändra.
Mm.
Så att, men ja, man kan väl tänka kanske. Ja, om man går igenom självhjälpsprogrammet 12-16 veckor. Det kan ta längre tid och det är helt okej. Om det gör det. Det är förståeligt för det tar tid att förändra saker.
Mm.
Har man en svår undervikt också, då tar det ju längre tid eftersom man också behöver jobba med viktåterhämtning.
Har du några rekommendationer kring området, ämnet, för den som lyssnar?
Ja, men jag tänker så här att det är, om vi tänker på samhället i stort, om vi tänker att vi alla skulle vilja bidra lite till ett bättre samhälle och mindre, att färre ska få ätstörningar, så tänker jag att jag skulle önska att vi alla tänker på hur vi pratar om kroppar och mat och vikt. Att vi inte och dels det här med att vi pratar väldigt mycket nu om som att mat är farligt. Socker är farligt, vitt mjöl är farligt. Det finns massa saker som är farligt och det ändras hela tiden vad som är farligt.
Mm.
Och ju mer vi pratar om sånt, desto mer skrämmer vi upp oss själva och varann. Och framförallt våra barn. Det gör att man blir rädd för mat. Så mat blir något farligt, vilket kommer resultera att fler kanske får ortorexi, får tankar om att mat är farligt och blir rädda för mat. Och likadant våra kroppar, att vi det är väldigt bra om man slutar att kommentera och ha fokus på våra egna och andras kroppar.
Alltså sluta kroppsrecensera. Som
precis, det så, ja, precis.
Det är ett bra ord.
Jättebra, att vi, även om vi gör det inuti, även om vi inte kan låta bli, så att det behöver inte sägas, vi kan vara tysta. Både positiva och negativa kommentarer. Därför att till exempel om jag möter en väninna på ICA. Och så står mina barn bredvid. Och så säger jag så här. Åh gud vad du har blivit smal och fin. Då lär sig mina barn att smal och fin ska man vara. Det är jätteviktigt.
Mm.
Och även om jag då inte har sagt något negativt om någon. Jag har inte kommenterat att någon är tjock eller ful eller någonting. Så lär de sig att det här är väldigt viktigt. Det är viktigare än hur mår du? Hur har din sommar varit? Och sådär. Vi har ett väldigt mycket fokus på det här med kroppen och vikten. Och sitter vi och tittar på tv så är det mycket så här. Men ska hon verkligen ha den där klänningen? Hon som har gått upp i vikt eller har inte hon gått upp i vikt? Det är mycket sånt. Vi kan tänka det men vi behöver inte säga det.
Mm.
Så att vi minskar det här med fokuset på kroppen och vikten. Och maten.
Om man lyssnar på det här och vill kanske komma i kontakt med dig och ställa någon fråga.
Mm.
Hur gör man då?
Man kan gå till min hemsida evelinalinder.com och så kan man mejla där via kontaktformuläret.
Tack för att du var med.
Mm, tack. Tack för att jag fick komma.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.